This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hej, Fritte här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia. Och det känns extra bra, för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men toksnabbt 5G-bredband, det är Telia. Och suveräna erbjudanden, det är också Telia. Att allt kring köp och installation är smidigt för dig som användare, ja, Telia. Att vinna på spåret 2 år i rad, ja, det är också Telia. Jag tror att poletten trillat ner nu. Bor du inom tättbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G-bredband genom Telia. Och som pricken över iet är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack Telia!
Hej och välkomna till podden. Idag kommer det handla om social inlärning. Vad är det som styr hur vi lär oss saker och vilka omgivande faktorer krävs för att vi ska lära oss genom att studera andra? Det kommer vi förhoppningsvis lära oss genom dagens avsnitt. Jag heter Fritte Fritsson och det här är Allt du vill att veta som presenteras i samarbete med Acast.
Inlärning är en process där våra beteenden formas av erfarenhet. Vi människor är sociala varelser och vi lär av varandra, observerar och imiterar. Ofta är det enklare att visa någon hur man gör än att förklara det med ord. Den som ska berätta för oss om social inlärning och hur det påverkar vårt förhållande till bland annat rädslor är Anita Golkar. Hon är doktor i psykologi och forskar på Karolinska institutet och Stockholms universitet. Dessutom är hon en av panelmedlemmarna i SVTs Fråga Lund. Varsågoda, allt du vill att veta om social inlärning med Anita Golkar.
Då säger jag hej och välkommen till Anita Golkar.
Hej.
Du är doktor i psykologi och forskar både vid Karolinska institutet och Stockholms universitet. Vi ska prata om din forskning om social inlärning och rädslor med mera. Hur började ditt eget intresse för psykologi?
Jag tog väl en ganska kort men ändå omväg via både juridik och latin faktiskt på universitetet. Och ibland måste man liksom gå de där vägarna som inte passar en för att veta vad man vill göra. Och psykologi var en nyfikenhet för ett ämne som var så långt bort från juridik, tyckte jag då. Och visste inte egentligen att det skulle bli en stor passion. Det var inte förrän jag började läsa och kom in på biologisk psykologi och presenterades för det här som för mig verkligen tog mig med storm, kan man säga då. Det var att man kunde analysera ett människan och mänskligt beteende från molekylär nivå, alltså genetiska mekanismer som styr varför vi är de vi är, ända upp till komplexa psykologiska processer om varför vi beter oss som vi gör i grupp eller i interaktion med andra människor. Och när jag förstod att det var så brett, det spannet, så tror jag att det var där jag blev fastnade för psykologi som ämne. Mm. Och sen så var inlärningen det som kom in mer specifikt som mitt särintresse. För lite när jag förstod att det var nyckeln till förändring. Alltså hur kan vi anpassa oss till att vår miljö och vår värld förändras, att vi inte är vad vi föds som, utan att vi blir någonting under livet.
Just det.
Och att då måste vi förstå hur vi formas av våra erfarenheter. Och det är ju inlärning som är nyckeln för det. Och det är också vår människans, kan man säga, egentligen starkaste egenskap. Väldigt många djur har så här extrema beteenden som att de kan kamouflera sig, byta färg. Vi kan inte göra så mycket spektakulära saker, men vi är väldigt flexibla. Vi kan lära oss nästan vad som helst jämfört med det här hårdkodade genetiska program som andra djur har.
Mm. Men vad finns det för olika typer av inlärning då?
Mm. Man brukar väl egentligen prata om olika typer av minnen, alltså som inlärningen genererar. Så här klassiska modeller brukar att man skiljer på explicita minnen och implicita minnen. Med explicita är det alltid vi kan redogöra för. Exempelvis episodiska minnen som är anekdoter, vet en särskild julafton i mitt liv. Semantiska minnen, det är mina kunskaper om periodiska systemet eller huvudstäder i världen. De är nästan de lätta att hantera. För det är begripligt. De implicita minnena är de som vi egentligen inte nödvändigtvis medvetet kan liksom redogöra för. Det kan vara procedurminnen eller att kunna spela piano, att lära sig att cykla. Den typen av minnen är svårare att förklara hur man lärde sig och hur man gör, men vi kan dem och vi har lärt oss dem. Det finns väldigt enkla saker som går in här, som habituering, att vi slutar höra ljudet av trafiken bara för att vi bor nära trafiken. Det är en form av inlärning. Sen är det jag tycker är intressant, och det är associativ inlärning som också är implicit. Och det egentligen går in under emotionell inlärning som jag studerar. Hur vi exempelvis har lärt oss att associera två saker. Så att vi lär oss att ett ljud exempelvis predicerar att någon explosion eller något väldigt obehagligt händer. Vi kan lära oss att reagera på de där ljuden utan att medvetet återkalla när det hände eller hur det uppstod.
Just det, och det kan vara så här prasslet av någonting.
Ja,
kan vara i djungel då. Alltså, exakt. Jag tänker att våra förfäder hörde prasslet av ett rovdjur och sen ja. så kunde de reagera på det innan de såg den här, vad det nu kunde vara, noshörningen eller...
Exakt, och det är det som gör, alltså det är en enorm fördel att ha den här mekanismen för att man inte behöver vänta in hotet, exempelvis om det handlar om hot. Mm. När det är för sent, när noshörningen står där i det exemplet, så är det liksom oftast lite för sent. Ja. Men om man kan reagera på det som förutspår att en noshörning kommer dyka upp, alltså ett prasslet i busken, så kan vi förbereda oss för flykten eller vad det nu är. Så det är.
Men är prasslet någonting som vi som människor måste lära oss? Eller finns det någonting, alltså man pratar ju om det här med nedärvda instinkter och sådär. Kan det finnas sådana saker som prassel nedärvt i oss också?
Ja, det finns det definitivt. Det är bara att det mesta är ju inlärt. Och det är väldigt svårt att särskilja på hos människa vad som är medfött. För då måste man i princip liksom isolera ett barn när det föds för att kunna säga så här, okej, utan inlärning, alltså utan erfarenhet av världen, vad kan barnet? Men vi reagerar exempelvis instinktivt på smärta. Det har vi betydligt lättare för att förstå att det behöver vi inte lära oss. Att lägga handen på en varm platta och det gör ont, utlösa en reflex, jag kommer lyfta på handen på grund av smärtan. Den typen av grejer har vi ju nedärvt så att säga. Sen är diskussionen, har vi liksom vissa rädslor med oss när vi föds? Och där är svaret egentligen så här, troligtvis inte, utan det är bara att vi har lättare för att lära oss om vissa rädslor, som ormar exempelvis, som har varit ett hot i princip så länge vi har levt som människor, har vi haft dem som ett hot omkring oss. Det har kunnat liksom utvecklas då till en förmåga att snabbt och lätt lära oss att koppla ihop just rädsla och hot och orm. Men inte att det är medfött, inte så att det finns en gen som styr ormrädslan i sig och att den är där. När det föds.
När det gäller inlärning så här, mycket av de här klassiska experimenten handlar ju om djur, alltså Pavlovs hundar och Skinners duvor och sådär. Alltså, kan djurexperimenten säga någonting om inlärning även hos människor?
Absolut, och det är väldigt mycket det som forskningen baseras på i det här fältet, är att använda all den kunskapen som har genererats från andra djur och forskning på exempelvis råttor. Och det säger absolut med vissa begränsningar. Man måste liksom hålla reda på vad är det jag försöker förklara. Är det överlappande system eller överlappande funktioner som både vi och de här råttorna har, så finns det större möjlighet att vi kommer hitta ett nervsystem som vi kan förstå på liknande sätt. Exempelvis att förstå hur vi instinktivt reagerar på hot eller om hur vi lär oss att reagera på hot är en överlappande funktion hos oss och råttor, för att de båda har behövts för att främja vår överlevnad. Däremot att försöka förstå och förklara varför vi människor och hur vi upplever rädsla. Alltså hur den här subjektiva känslan av att vara rädd utspelar sig. Då är det inte så vettigt att studera andra djur, för de kan vi inte veta vad de upplever.
Nej.
Så det gäller att liksom hålla det till processer som faktiskt båda de här djuren har. Och klassiskt beteende, exempelvis en associativ inlärning som vi vet att båda arter användes utav, då är det ju vettigt.
Men klassiskt beteende är till exempel det här med Pavlovs hundar och han ringer i klockan. Det är någonting som vi människor också kan...
Och det är så grundläggande att man ibland glömmer bort, bara för att det låter så banalt så tänker man att det är liksom, det är någonting man läser om, alla läser om det på gymnasiet ungefär och sen så stannar det där. Det har en fantastiskt stark kraft att förklara väldigt mycket av hur vi lär oss. Och det är just det här jag försöker poängtera, att när vi föds så kan vi ingenting. Väldigt många djur har en massa program för exakt vad de ska vara rädda för, hur de ska hitta sin mat, som egentligen gör att de är styrda av genetiska program. Vi människor föds som väldigt lite av den uppsättningen, men vi lär oss att associera saker, precis som Pavlov med den där, som visade liksom, principen med sin klocka. Så lär vi oss vad som är bra, vad som är dåligt, vad vi ska upprepa, vad vi ska undvika genom att associera saker till de här naturliga värdena. Smärta, det är dåligt. Äta är njutbart och så vidare. Så vi använder de få grejerna vi har medfött. Och så lär vi oss om världen genom att associera saker till dem.
Du håller på mycket med social inlärning. Vad är det för någonting?
Social inlärning är en väldigt bred term egentligen. Som man kan säga generellt beskriver hur information kan överföras mellan olika individer. Och det gäller alla sociala djur egentligen. Att de kan sprida kunskap eller information mellan sig. Ett exempel är hur fåglar exempelvis lär sig att sjunga dialektalt. För sin grupps liksom speciella dialekt. Men det är också exempel på djur som lär sig använda redskap genom att betrakta andra djur. Eller hitta, tycker ett bra exempel är när man ser en viss typ av ape som kan äta extremt giftiga skorpioner. Men tekniken lär de sig av någon som redan kan. För det är ingenting de har medfött. Hur ska man äta en giftig skorpion utan att få giftet i sig? Hos människor så föredrar jag också just den här väldigt breda definitionen. Alltså att det är hur vi överför information mellan två individer. Och på det sättet kan man säga att social inlärning driver vår kulturella utveckling. För om all kunskap bara stannade hos dig och dog med dig, så skulle vi i princip börja från scratch varje generation. Och så har vi inte byggt den här civilisationen, utan det har varit liksom kumulativt. Informationen sparas utan att den behöver gå igenom genetiska förändringar.
Mm. Men den här överföringen, kan den vara både medveten och omedveten?
Absolut. Vi kan lära oss, alltså medveten och omedveten, den märks att den kan vara mer eller mindre instruerad. Jag kan ju berätta för dig hur du ska göra. Vi människor har en fantastisk förmåga att skriva ner och spara kunskapen. Det är en väldigt medveten process när du tar dig till och lär dig exakt om hur den här teknikutvecklingen ska se ut. Däremot så lär vi oss också genom att bara observera andra människor. Det kan ju ske väldigt medvetet att titta på dig för att lära mig ett visst viss teknik eller ett visst handgrepp du har. Men det är också så att jag påverkas av att observera dina beteenden lite mindre medvetet, så att jag upprepar och kopierar andra människors beteenden utan att jag tänker på det så reflekterande.
Mm. Men är det som kallas för observationsinlärning?
Precis, observationell inlärning eller modellinlärning.
Just det är samma sak.
Ja. Ungefär samma sak. Det är helt enkelt att vi använder andra människors beteenden och erfarenheter som modeller för hur vi själva ska bete oss.
Du hävdar att social inlärning är selektiv. Vad innebär det?
Mm. Med selektivitet menar jag egentligen att social inlärning, alltså överföringen av information mellan individer, inte sker urskiljningslöst, utan det finns ett filter. Återigen, om man tittar på djurriket eller i djurriket, så finns det massa exempel på hur de väljer att kopiera exempelvis en råtta, kopiera en annan råttas beteende, så upprepa det. Om den är bekant med den, om de är släkt, eller om den råttan har mer expertis, alltså är mer tränad i förmågan. Och det här har varit ganska väl etablerat hos andra djur. Hos människa vet vi mindre om hur de här just våra biologiska system, exempelvis våra fysiologiska reaktioner vi lär oss om hot, om de också styrs av liknande faktorer. Är vi selektiva att vi lär oss bättre av vissa än av andra, exempelvis? Och den frågan har jag jobbat med i en rad olika experiment, där exempelvis tittat på om de här liksom biologiska reaktionerna på hot skiljer sig beroende på vem vi lär oss av. Och då har jag tittat bland annat på hur man lär sig av människor som ser likadan ut som man själv, genom att exempelvis ändra om man delar hudfärg. Så att det är två ljushyade som lär sig av andra, eller en ljushyad lär sig av en mörkhyad. Det är en ganska tydlig perceptuell skillnad. Man behöver egentligen inte blanda in begrepp som etnicitet för att förklara att vi antingen har samma eller inte samma hudfärg. Men det kan också vara mycket mer socialt konstruerade faktorer. Jag tittar på hur vi lär oss av människor som håller på ett annat fotbollslag än vad man själv gör. Så att man är AIK-are och så får man lära sig om någon man tror är Djurgårdare, och så har man två rivaliserande lag på det sättet. Och i den forskning som vi har bedrivit så har vi hittat att vi helt enkelt faktiskt lär oss sämre av människor som vi inte delar den här grupptillhörigheten med. Och då är det inte så medvetna val som du var inne på, utan det handlar om hur våra fysiologiska system reagerar och alltså lär sig om hot om informationen överförs av en person som delar min hudfärg eller om den håller på samma lag.
Kan man helt räkna bort den möjligheten att man rent så här emotionellt så här, ja men det här är liksom en vit person eller en svart person som undervisar mig, jag gillar inte svarta.
Absolut, och det visar också båda de här olika experimenten inne på det. Det verkar som att överlag så har man den här effekten att man lär sig sämre än någon som inte delar ens grupp. Men attityder gentemot grupperna påverkar det också. Så att desto sämre exempelvis våra försökspersoner tyckte om invandrare, desto sämre lärde de sig också av någon som inte delar deras hudfärg. På samma sätt med fotbollssupportrarna. Desto mer lojal, för det är lättare att mäta lojalitet med sitt egna lag. Desto mer lojal Djurgården man var, eller AIK, desto sämre lärde man sig av det rivaliserande laget. Så att de är inte ifrånkopplade. Det betyder bara egentligen att vi ser effekten overall på alla, vad heter det, i genomsnitt. Men den påverkas också, samvarierar med våra attityder, så de påverkar absolut. Mm.
Så verkligheten är som i alla andra fall komplext.
Komplext, det brukar vara så.
Ja. Men blev du och dina kollegor förvånade när ni fann de här resultaten?
Jag blev förvånad kan jag säga av att fotbollssupporterstudien som vi gjorde, den var egentligen visade tydligare resultat. Det var liksom tydligare effekter i den och jag har jämfört dem. Och där så var jag osäker på om effekten skulle vara så stark eftersom vi egentligen presenterar dem med en förinspelad video av samma person. Det är samma kille som sitter där. Det var män i den här studien kan jag lägga till. Och vi säger, bara presentera honom som säger, det här är en AIK-are eller det här är en djurgårdare. Det finns inga klubbmärken, det finns ingen perceptuell, alltså synlig egenskap som skiljer. Och ändå får man de här kraftiga utslagen på inlärningen. Och det förvånar mig mer, ska jag säga, än med hudfärg. Där det både kanske är mer laddat på ett sätt, men också mer synligt att en olikhet eller likhet föreligger. Vi ser likadan ut eller inte som vissa människor. Och där trodde jag att det skulle ha en starkare effekt. I det här fallet med Djurgården och AIK hade jag inte ens ett klubbmärke på dem eller som skulle påminna om grupptillhörigheten.
Mm, intressant. Men just det där med att undersöka hudfärg, det känns ju som att det skulle kunna vara lite kontroversiellt. Att, alltså, även om det är liksom ett forskningsresultat, att folk skulle bli lite upprörda över det här. Har du märkt några sådana reaktioner?
Jo, men absolut. Och med all rätt tycker jag. Jag är glad att forskning kan uppröra. Det ska liksom vara så att man kan ifrågasätta, är det här vettigt att studera eller vad ska det här generera för information? Och det tar jag med mig, och det var också en del av inspirationen att göra fotbollssupporterstudien, var just att visa att så fort man blandar in etnicitet eller hudfärg, den typen av variabler, så tänker folk att det här är biologiskt. Det finns ingenting i mina data som tyder på att det här är medfött. Tvärtom, jag försöker ju säga att attityder som är förvärvade, alltså inlärda under vårt liv, på grund av erfarenheter av andra människor eller föreställningar vi har, påverkar de här sakerna. Så det är inte medfödda fasta system. Och ser man det hos fotbollssupporter, så var jag glad att kunna göra min poäng i alla fall och säga att det är inget bevis, men det stödjer inte att det här är medfött. För att vi föds ju inte med attityder gentemot Djurgården och AIK, utan det här är ju helt och hållet inlärda preferenser.
Just det. Men kan man dra några som helst slutsatser av det här när det gäller alltså inlärning och undervisning och så? Kan man ta med sig någonting av det här, tycker du?
Jag tror att framförallt så handlar det om att förstå hur vi påverkas och lär oss av andra människor. Och att den här selektiviteten som jag belyser i min forskning genom att titta på vem, går ju att liksom också förstå att man kan ställa frågor om vilken situation lär vi oss bäst. Framförallt så väcker det ju frågor och nya forskningsfrågor om hur man kan utvidga, tycker jag, den här begreppet av ingrupp och utgrupp. Alltså vilka människor vi relaterar till. Kan vi förbättra inlärningen?
Och ingrupp, ska vi säga, det är de som liknar en själv.
Som man liknar en själv, och utgrupp är de man kategoriserar som olika en själv. Och där kan man exempelvis, vet man att det finns begränsningar i vår förmåga att ta till oss information från människor baserat på hur vi kategoriserar, så kan ju forskningen svara på frågor, hur kan man bredda kategoriseringen, hur kan man få fler människor att ingå i ingruppen för att optimera inlärning. Omvänt så kan man förstå att om det är selektivt kan vi rikta mer särskilda insatser så att den där selektiviteten inte behöver vara ett hinder, utan att vi kan optimera och para ihop inlärningskonstellationer liksom som är just främjar inlärningen. Så det går att jobba med åt båda hållen. Det är ingen idé att blunda för om det här nu skulle liksom ha tillämpning i undervisning exempelvis eller andra sammanhang. Så det är bättre att förstå processerna och kunna, i det här fallet tror jag, motverka i så fall om det är en begränsning.
Mm. Det här social inlärning, är vi mottagliga för det hela livet eller lär man sig mer som barn? Eller?
Man kan väl säga att generellt, det är lite tråkigt sagt, men generellt så är vi ju mindre flexibla liksom över livstid. Så att, ja, men vi lär oss ju sämre med åldern. Och det är mer övergripande. När det kommer till social inlärning så är det också att vi präglas lite olika beroende vilken typ av social inlärning man pratar om. Så med barn så ser man exempelvis att de är bättre på det här med just observationell inlärning. Lär sig bättre genom att betrakta andra människor. Det är ganska dåligt från instruktion. Det vet alla som har barn. Att man kan lika gärna låta bli och säga sluta. För det funkar inte så bra. Däremot så skiftar ju den här, det här med åldern. Så att vi vuxna är ju faktiskt bättre på att just lära oss via instruktion. Som är en typ av social inlärning. Och sämre kanske via observation. Så där är det nog att vi präglas olika under olika faser av livet.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Men du har ju också gjort en del experiment och försök på när det gäller just observationsinlärning. Och du har låtit folk titta på andra som har upplevt saker som är associerade till rädslor bland annat. Kan du berätta lite grann om det?
Ja, vi har ju ett annat spår. För det här är ju också handlar ju om att observera andra människor när de inte upplever någonting som är farligt. Alltså kan man utnyttja observationell inlärning för att bli av med rädslor? Det är en annan frågeställning som vi har jobbat med. De andra experimenten har handlat mest om att lära sig om hot. Och det vi har sett i vår forskning det är att lära sig genom att observera andra människor om att någonting faktiskt är ofarligt som jag redan har lärt mig att associera ihop som till något farligt är väldigt effektivt. Det är som att den här liksom trygga andra människans beteende i närvaro av det vi fruktar hjälper och förstärker inlärningen av att man faktiskt kan lära sig att sluta respondera på hot. Det har vi försökt utnyttja. Vad är det i den här modellinlärningen om att det är tryggt som fungerar? Bland annat har vi tittat på om man kan förebygga att vi lär oss om rädslor genom att först få observera någon som beter sig väldigt orädd i närvaron av ett objekt så att man liksom först får lära sig att det är ofarligt och tryggt innan man får lära sig att det faktiskt är för hotfullt. Och det verkar ha en skyddande effekt exempelvis. Jämfört med att bara lära sig själv så att säga. Sen har vi också tittat på om man kan förändra minnen. Genom att använda observationsinlärning. Eller observationell inlärning. Och då tar vi fasta på en princip om minnets sårbarhet kan man säga. Att minnet, allting vi lär oss nytt behöver liksom stabiliseras i minnet. Först är det lite sårbart. Och det krävs tid innan det liksom riktigt befästs. Och den tiden sammanfaller oftast med en nattsömn. Det kan man ta med sig. Bra att sova om man vill komma ihåg saker. Det är bara att minnet är föränderligt och ganska sårbart. Vi vet att varje gång vi återberättar ett minne eller återexponeras för något som är associerat i minnet så går igenom en lite ny fas av instabilitet. Och det gör ju att det är exempelvis som jag berättade från en anekdot från min julafton 1986. Så kommer kanske ny information smyga in nästa gång jag berättar för dig som blir en del av mitt minne så att det förändras. Och det är det vi tar fasta på och bygger vidare på forskning som har visat att man faktiskt kan jobba med rädslominnen på det sättet. Om det är minnen man vill bli av med kan man då smyga in ny information när det är sårbart och på så sätt neutralisera det. Och det är där vi har testat att exempelvis då smyga in nyinlärning, modellinlärning om att det är ofarligt under det tidsfönstret när minnet är sårbart. Och på så sätt också sett att man kan förändra minnet så att det inte blir lika hotfullt.
Men hur hittar man den här sårbara perioden då?
Och då är det baserat, återigen, här får man kliva tillbaka och titta på andra djur som också använder klassisk beteckning och den här typen av inlärningsmodeller. Och det är svårt att uppskatta exakta tidsenheter mellan oss, våra minnen fungerar olika. Men den forskningen kommer fram till att inom 10 minuter efter att man återexponeras för någonting som åtminstone är associerat i minnet, eller man skulle säga att man återberättar det här minnet om det var hos människa, så finns det ett fönster av instabilitet. Och sen börjar det bli mer och mer stabilt. Och den här stabiliseringsprocessen som tar ungefär, det tar uppåt några timmar, uppåt ett dygn, kan man då hos andra djur mäta sig att oj, här blir det en ny proteinsyntes. Så det händer massa saker som gör att den här stabiliseringsprocessen är mätbar. Mm. Så ungefär kan man säga, baserat på den forskningen, så säger de att tidsfönstret på ungefär 10 minuter. Men det är ju ingenting som är absolut såklart, utan det är liksom ett fönster som vi jobbar inom. Mm.
Men hur går det till då? Säg att man är rädd för spindlar. Så först måste man då på något sätt exponeras för en spindel. Och sen efter det så är man då mer mottaglig för att bygga upp en positiv bild av spindlar, kan man säga, genom att se någon annan till exempel och kela med en tarantella.
Det är liksom en sån tillämpnings, ett sånt insamlingsområde som man kan tänka sig, där man har exempelvis använt andra forskargrupper, har tagit fasta på och tittat på hur man i praktiken då skulle kunna behandlas och smyga in de här principerna i behandling. Kan man aktivera ett minne som handlar om exempelvis hos spindelfobiker, om att visa de bilder av spindlar eller framförallt i behandling få möta liksom, i verkligheten, se en spindel och sen sätta i tajma behandlingen så att den kommer innanför det tidsfönstret. Det är alltid ett glapp mellan grundforskningen och praktiken i det, för att väldigt många gånger i praktiken säger man, men det här gör vi nästan redan och så vidare. Och det viktiga tror jag, det är att på samma sätt som i forskningen så behöver kliniken systematiskt utvärdera så att det inte landar liksom lite mellan stolarna. Vissa gör ju lite så redan men det är inte reglerat att vi ska göra så exakt. Nej. Så att man kan utvärdera effekten. Men det finns resultat som visar på att det här skulle kunna vara effektivt även bland fobiker exempelvis eller inom kliniken.
Men när det gäller så här klassisk KBT-behandling mot fobier så är det så att först så kanske man ser en bild av en spindel eller någon pratar om en spindel så ser man en bild och sen så småningom så är spindeln i rummet och sen är det då en terapeut som håller i spindeln och sen till slut kanske man då får liksom klappa spindeln och sen så successivt bygger man upp någon slags immunitet mot den här fobin då. Men i det här så skulle man kunna säga att det är en utveckling av det.
Ja, alltså, förhoppningen är ju alltid att begränsa, att man försöker hitta vad är det, för nu, det du beskrev var liksom väldigt många olika steg egentligen, och det man vill göra är att försöka förstå vad är det som är, precis som ett läkemedel, vad är det som är den aktiva ingrediensen i den här behandlingen. Om vi kan reducera ner behandlingen till det som bara är det aktiva så skulle vi helt enkelt kunna behandla fler, för det skulle ta kortare tid att behandla en enskild person. Så att det här är inte någonting revolutionerande egentligen, för att just med specifika fobier exempelvis finns det ganska effektiva behandlingsformer. Det handlar mer om att kunna förstå vilka principer som styr minnet. Går att uppdatera minnen på det sättet? Då kan man testa det i ett kontext som exempelvis spindelfobibehandling, som är ganska välkontrollerat och avgränsat. Då är ju förhoppningen såklart att om det är effektivt där, om vi kan reducera ner det till att vi exponerar för spindeln och sen så får du liksom gå fram och försöka klappa den spindeln inom ett visst tidsfönster om jag förenklar det. Mm. Tänk om det skulle kunna vara effektivt för andra typer av mer komplexa och sammansatta ångeststörningar exempelvis. Posttraumatisk stress är en stressrelaterad sjukdom som skulle kunna vara ett exempel. Panik är en annan. Alltså det finns många olika ångestsjukdomar som behandlas av med principen av exponering fast på olika sätt. Kanske att man kan generalisera den här till något större är ju också en förhoppning.
Kan man säga någonting om det här med alltså överföringar av rädsla? Att, kan det vara lika effektivt att man ser någon som inte är rädd för spindlar som att själv exponeras för det?
Ja, i den experimentella forskningen som vi har gjort så finner vi ju återkommande gånger att det faktiskt är mer effektivt. Att både, alltså man får hålla i huvudet att modellbaserad inlärning, att titta på någon annan som är trygg i närvaron av exempelvis en spindel, inkluderar ju att jag också exponeras för spindlar. Så det är liksom en effekt vi lägger på. Du får exponering själv i båda bemärkelserna, antingen direkt eller du får exponering plus att du också får information om att det här är ofarligt för någon annan också, utöver din egen. Så det är inget hokus pokus, det är inte så att jag bara får titta på dig. Jag exponeras ju för spindeln då också, så att säga. Så att om man håller det liksom rätt så kan man säga att i vår forskning så visar det faktiskt att det är mer effektivt med modellbaserad inlärning. Däremot så betyder det inte att det inte finns några skillnader med det här. Det är klart att det skiljer sig. Det finns skillnader mellan att lära sig själv genom direkta erfarenheter, det som klassiskt är liksom en trial and error, du testar dig fram genom egen beprövad erfarenhet, eller bara genom att titta på andra. Det intressanta är snarare att förstå, för vi gör ju inte det här, det är inte antingen eller. I de flesta situationer så använder vi både sociala strategier, titta på andra, och individuella strategier där jag går på min egen erfarenhet. Det forskningen försöker göra är att förstå liksom hur sammansättningen, alltså kombinationen av de här olika typerna av strategierna, när vi använder dem och hur vi använder dem. För generellt så kan man säga att när det är ett missförstånd att vi har liksom att skillnaderna är så stora egentligen. För att när det handlar om vårt nervsystem så är vi egentligen utvecklade för att ha väldigt generella system. Om funktionen är densamma, vi ska lära oss någonting, så kommer vi ofta hitta mer gemensamheter än olikheter, eftersom vi är uppbyggda kring funktion kan man säga.
Som med vissa så här rädslor som börjar närma sig fobier kanske man tycker är lite irrationella, onödiga att ha. Och kan vara, liksom kan vara jobbigt i vardagen. Men om jag då är rädd för ormar till exempel, ska jag då försöka att inte verka rädd när jag är med min son för att han inte ska få ta över den här rädslan?
Jo men absolut, där finns det ju också i den, det man har tittat på är ju hur den här överföringen mellan exempelvis föräldrar och barn ser ut. Och det finns både genetiska förklaringar så att man faktiskt är genetiskt mer sårbar för att utveckla vissa även fobier, men också andra ångestsjukdomar. Men en del av att det är vanligare helt enkelt att barnet har samma typ av fobi som den vuxna förklaras också av den här typen av sociala inlärningsmekanismer. Så svaret är ja, du ska undvika att visa upp dina rädslor, särskilt då, eller kanske enbart de irrationella rädslorna, alltså som inte barnet har någon nytta av att bära på, eftersom man kopierar och tar efter. Framförallt barn förälder är ju en sån relation som vi vet när vi pratar om selektivitet exempelvis, att det finns väldigt kraftiga mekanismer som gör att barn lär sig fördelaktigt från sina föräldrar upp till en viss ålder.
Även om de är djurgårdare?
Även om de är nästan oftast också samma som föräldrar av någon outgrundlig anledning. Och det där avtar ju, för med barn vet man ju väldigt tidigt så kommer ju liksom det här med vänner in. Och redan i tonåren så har ju föräldrarna inte längre den statusen att de liksom primärt tar in via föräldrar, vet nog de flesta tonårsföräldrar om. Att då är liksom personer i omgivningen och jämnåriga oftast ett mycket större, liksom, tar mycket mer intryck av dem så att säga. Mm.
All den här forskningen som du har gjort hittills, vad har du för idéer om att föra den vidare? Vad har du på gång just nu och vad skulle du vilja beforska mer?
Alltså en av de sakerna som jag fastnat för och som jag försöker reda ut handlar mycket om den här selektiviteten just. Liksom, varför lär vi oss selektivt av vissa grupper människor mer än andra? Och framförallt när man kombinerar, som vi har gjort i en lite mer nyligen publicerad studie, så tittar vi på vad händer om man är av samma eller olika hudfärg men också håller på samma lag eller inte. Så att man liksom, vi är ju inte endimensionella, vi är inte bara djurgårdare eller bara ljushyade. Så här kombinerar vi liksom ljushyade och mörkhyade, djurgårdare kontra AIK-are. Och i det första experimentet vi gjorde där så visade det sig att hudfärg var dominant så att säga. Alltså att det, hudfärg spelar roll, supporterskap spelar roll, men hudfärg spelar mer roll så att säga. Så man lär sig inte bättre av en djurgårdare eller en AIK-are man själv håller på samma lag om den inte delar ens hudfärg. Det förbryllade mig lite. Att det var, vad krävs då för att man ska överkomma den här effekten av hudfärg? Och när jag tittar på forskning så annan forskning som är i alla fall relaterad, och det är det jag jobbar på lite nu, det är att det krävs att vi faktiskt, att det är meningsfullt för mig att inte titta på hudfärg. Det räcker inte på att man presenterar dem som vi har gjort lite, kan man säga att om man bara presenterar att det finns två egenskaper så verkar det som att hudfärg dominerar över exempelvis sportskap eller kön exempelvis har samma effekt att det dominerar. Men om man kan få dem att bli, om det är orelevant att personen är mörkhyad, utan man kan föra liksom att man interagerar med någon och lär sig att det relevanta är supporterskapet, det är det som för oss samman, så ser man mer positiva effekter av det. Och den typen av begränsningar och hur man expanderar de här sociala gruppdistinktionerna är bland annat det jag tittar på just nu.
Men hur får man då hudfärg till exempel att bli irrelevant i en sån här undersökning?
I andra, och det är det som just nu är lite utmaning att hitta bra sätt, experimentella sätt att titta på det i, på det sättet jag gör det, vill säga i inlärningsperspektiv och liksom med fysiologiska mått som våra liksom, index på hur väl vi lär oss. I andra typer av forskning så handlar det väldigt mycket om att man exempelvis försöker förstå vilka människor som hör ihop. Man får överlyssna människor som pratar med varandra exempelvis. Och så ska man försöka gruppera dem basis på så här, men vilka är det som hör ihop? Och om hudfärg visar sig vara irrelevant för att förstå exempelvis att de här är två vänsterpartister och det där är Moderaterna, och man behöver göra uppdelning på politisk tillhörighet exempelvis, då försvinner också effekter av hudfärg, för det är inte relevant för att förstå vilka människor som hör ihop exempelvis. Jag försöker översätta det här i ett kontext där man har faktiskt interagerar med andra människor. Och hur det kan påverka de biologiska systemen.
Är det någon aspekt av social inlärning eller din forskning som du tycker att vi har glömt att prata om?
En fråga som jag brukar få, som tangerar lite det här med just hur vi kategoriserar människor. Och som jag brinner lite för att alltid slå ett slag för. Det är, eller emot kan man säga. Det är att det finns en uppfattning om att vi lär oss väldigt mycket genom poddar, väldigt många andra sätt, att, det är med, att vi har en massa medfödda egenskaper. Exempelvis så vittnar min forskning om att vi kategoriserar människor spontant och instinktivt baserat på hudfärg eller fotbollssupporterskap. Och det är något som folk tar med sig som att det är, så här, men det är någon inneboende egenskap vi har att kategorisera. Och så tar man det lite som intäkt för att vi per definition eller liksom naturligt då också börjar diskriminera människor på basis av den här kategoriseringen. Och det är väl en fråga jag ofta svår, som jag också försöker liksom säga att det funkar ju inte så. Att kategorisera är ju medfödd egenskap, en väldigt bra sådan. Vi kategoriserar stolar och soffor till möbler, det är en kategori. Det är väldigt gynnsamt. På samma sätt så kategoriserar människor baserat på likheter och olikheter. Det gör ju att hela vårt system blir väldigt effektivt och bra. Det organiserar upp saker och ting, alla intryck i världen. Däremot så leder ju det också till exempelvis stereotypa föreställningar och övergeneralisering. Alla stolar, alla sittbara ting är inte möbler. Det kanske ser ut som det, men det är inte det. Och alla stereotypa föreställningar är inte sanna. Vissa av dem är det. Män är i genomsnitt längre än kvinnor. Det är en stereotyp föreställning har män, och den är också sann. Det kan vara att män är mer intelligent än kvinnor. Den är inte sann, den är falsk, men det är fortfarande en stereotyp föreställning. Vi har fortfarande inte egentligen ett problem. Det är liksom först när det här leder till fördomar. Som handlar om att jag börjar dra slutsatser om dig som man. Enskild person. Baserat på de här föreställningarna. Som jag börjar trampa i det här som är någonting annat än det som är naturligt för oss att göra så att säga. Och diskriminering. Det handlar om att jag dessutom beter mig på basis av de här fördomarna jag har. Mot enskilda människor eller grupper av människor. Och det här är ingenting som jag menar så här följer av sig självt. Bara för att vi har en kategoriseringstendens betyder inte att jag inte kan lära mig att inte diskriminera. Det måste ju själv känna till att jag är full av stereotyper föreställningar. Men jag kan inte komma på jättemånga exempel där jag aktivt diskriminerar människor. Mm. Så jag tror att man ska ta med sig lite att forskningen kan ofta bidra till att man lägger vissa pusselbitar. Ibland är den enklaste vägen är att bara tänka att allting dåligt med oss är naturligt eller medfött.
Ja,
eller.
Jag är en
sån. Ja. Och då blir det också att man har lite sålt in, tycker jag. Sålt in låter lite fel, men lite så har man skickat iväg ett budskap, tycker jag, om en väldigt missanpassad människa med en dålig hjärna. Och, alltså, du vet den här terminologin man använder. Den tänker fel och den är liksom långsam och den gör en massa knasiga saker. Och där skulle jag liksom säga att vår hjärna är helt fantastisk. Den är en otroligt adaptiv, alltså välanpassad apparat som är på många sätt just väldigt, väldigt, väldigt bra och funktionell. Och den har formats genom väldigt många år för att passa just de utmaningarna vi möter. Men vi kan inte skylla en massa negativa konsekvenser av våra beteenden på att de är medfödda. För då skulle vi inte ha skillnader mellan individer. Alla individer diskriminerar inte. Har vi inte samma medfödda tendens att kategorisera stolar heller då? Mm. Man får också ta ansvar för beteendena, tycker jag. Inte.
Det var bra, då slår vi ett slag för människans personliga ansvar. Och samhällets ansvar också kanske.
Absolut. Mm.
Den här podden heter ju Allt vill att veta. Har du något ämne utanför ditt eget fält som du är nyfiken på att veta mer om?
Ja, jag är en liten sån här som tycker att allting som någon annan brinner för och berättar om är intressant och vill veta mer om. Men jag tror jag ska vara väldigt sådär klassisk. Klassiskt tema, och det är det här med liv i rymden, eller liv på andra planeter. Det är ju något som jag kan tycka är ett outtömligt ämne, och där går det att läsa sig lite mycket, men det är väldigt intressant att lyssna på de som vet och kan göra sannolika bedömningar av huruvida vi kommer stöta på livet eller när vi kommer göra det kanske.
Vi har haft ett avsnitt om astronomi generellt, men det känns som att liv i rymden känns som ett eget avsnitt. Mm. Och det, jag är väldigt fascinerad av det själv, så att det kommer säkert komma.
Ja.
Armita Golkar, tack så jättemycket för din medverkan.
Tack.
Armita Golkar om social inlärning och några av de experiment hon och hennes forskarkollegor utfört. Själv hoppas jag att jag kommer att lyssna extra uppmärksamt nästa gång en AIK-are håller en föreläsning. Vill du lyssna mer på Armita och se henne i bild samtidigt så går andra säsongen av Fråga Lund just nu på SVT. Vi finns inte där men väl på Facebook och Instagram där ni gärna får gilla oss. Annars heter vi som gör podden Fritte Fritsson, Ida Wahlström och Gustav Wolf. På återhörande.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.